Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej kära lyssnare och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Medvind. En podd som handlar om resor och där vi träffar intressanta människor som har mycket att berätta om just resor. Anna Benson är en intressant person som har rest runt i hela världen och varit med om några ganska extrema grejer på sina resor. Bland annat så var hon först på plats som svensk i terrorattentatet på flygplatsen i Bryssel. Hon har intressanta grejer att berätta om. Jag låter er lyssna. Välkomna in.
Det här görs i intervjuformat och idag har jag den stora glädjen att välkomna en spännande person som heter Anna Benson. Hej Anna!
Hej! Vad härligt att få vara här.
Välkommen hit.
Tack så mycket.
Du, jag fick det starka och varma tipset att bjuda dig hit av min syster för att hon tycker att du är en sån intressant person. Hon vet att du har rest över hela världen i alla möjliga olika sammanhang. Jag har själv läst på och ser att du är en mångsysslare av rang och har hittat på 1000 olika saker som har tagit dig runt om i världen.
Du låter nästan som liksom flygplanskaptenen. Du har så fantastisk röst, måste jag börja med att säga. Ja, om man då har rest mycket så tror jag att det är många som håller med mig om det.
Ja, vad roligt.
Du kanske blir kapten eller styrman i nästa. Eller steward.
Ja, precis. Ja. Jag kanske ska jobba med det. Se om vi ska spela in nya.
Du har en bra röst.
Ja, vad snällt. Tack.
Jag vet inte hur jag ska svara på det. Men ja, jag har rest mycket. Ända sedan jag var liten.
Ända sedan du var liten. Vi pratade här lite kort innan vi satte igång. Och det som började ta dig runt var ju en karriär inom bordtennis.
Precis. Mina föräldrar har ju för sig, vi har alltid rest väldigt mycket. Dock väldigt samma resmål. Jag räknade ut en gång att jag hade varit på Kanarieöarna 21 gånger när jag var 16 år gammal. Så det var inte jättemycket variation i de resorna. Men vi åkte ofta dit, som många andra svenskar på den tiden. Ja. Jag är 36 snart, så att, ja, det är väl... Ja. 16 år sedan, typ. 18 år sedan om man kan matte. Nej, men sen började jag resa väldigt tidigt på grund av bordtennis. Jag är svensk och fransk mästare och representerade Sverige tidigt. Bordtennis, eller man får säga pingis, det är inte jättestort.
Får man det?
Ja, man får säga det. Det är inte jättestort i Sverige, men ungefär 10 000 spelar det här. I alla fall då när jag spelade. Men
Asien, det är enormt i Sverige med tanke på att det är en sån stor sport. Så att
säga. Ja, alltså när man jämför då med Asien, som jag tänkte säga, Kina då, som där spelar 17 miljoner på licens, så ja, är det en enorm bedrift som framförallt härlandslaget har gjort. Och vi är faktiskt fortfarande på 10 topp i världen, så att vi är otroligt duktiga på bordtennis trots att vi är så få som spelar i vårt lilla land. Så bordtennisen tog mig mycket runt om i världen, måste jag säga, verkligen. Mycket i Asien såklart.
Men du, det vi ska prata om idag är olika resupplevelser som du har haft. Jag är nyfiken på den tiden du var mycket i Kina i dina unga år, vad som hände där, det ska vi få höra lite grann om. Sen har du varit med om ja, väldigt ovanliga saker, hemska saker kan man väl säga. Det är vissa terrorattentat där du råkar befinna dig på plats. Det är vi lite intresserade av att höra. Men jag tänkte vi skulle börja med det, med dina resor till Asien och Kina. Hur gammal var du när du stack över dit första gången?
Ja, det var ju på grund av bordtennisen då. Så ja. Det var ju, jag var 12 år gammal, vet jag. Ja. Så det var jag och en annan tjej som åkte dit. Och ja, det var ju ganska vanligt liksom att man åkte dit på långa träningsläger och sådär. De är ju väldigt, väldigt duktiga såklart. Men,
det är bara ni?
Ja, det var bara vi.
Och ni förväntade er liksom, hitta fram dit?
Ja, alltså vi hade ju en delegation som väntade på oss i Osaka. Tränaren var kinesiska och hon var OS-medaljör. Och hon, jag vet, hon skakade bara på huvudet när hon såg mig spela. Hon hade aldrig sett någon så dålig, tror jag. Så det var ganska tungt, men just det dygnet där.
Men vadå, du lyckades du arbeta dig fram till henne till slut ändå? Eller?
Ja, men, ja, det tror jag. Alltså, ja, men vi... Alltså, europeer generellt har väldigt annorlunda spelstil, ja. Om man jämför med asiater. Och de är väldigt liksom robottränade på något vis. Mm. Att kommer bollen lite avvikande, lite oväntat, så är de inte alls bra. Då vet de inte vad de ska göra.
Okay.
Men du vet ett pingisbord.
Mm.
Och så sätter man ett pingisbord till bredvid det pingisbordet.
Ja.
Då blir det väldigt, väldigt brett.
Ja.
Då ska du spela forehand. En längst ut och sen ska du liksom ha ett så pass bra fotarbete så att du ska kunna ta fåan på nästa boll i andra änden.
Aha.
Och den övningen har ju de säkert kört i 10 år, men jag har aldrig kört den övningen.
Ah, ja, okay.
Jag var inte snabb på den övningen. Men jag var bra på mycket annat. Så ja. Att, ja.
Du kanske var mer kreativ då?
Ja, men jag var lite mer, om du tänker så här, jag vet inte om du kan botennis här, men Mikael Appelgren, jag var vänsterhänt framförallt. Bollbanan blir ju tvärtom.
Mm, just det.
Och sen så spelar jag lite längre från bordet. Så det är lite annorlunda, medan kineser, eller asiater generellt ska jag säga, japaner också då, spelar väldigt nära och snabbt. Mm. Då kommer bollen liksom lite högt eller oväntat och vet de inte riktigt vad de ska göra.
Så du har varit i Japan, blev det överhuvudtaget mycket resor i Asien för bordtennisen? Eller?
Framförallt Kina och Japan. Så.
Framförallt Kina och Japan?
Ja.
Och Kina då på 90-talet, det är inte som Kina idag?
Nej, vet du, jag har faktiskt, jag kom hem från Kina precis nästan, bara för några veckor sedan. Och, men jag har inte varit i Peking innan, efter OS. Jag har bara varit i Peking innan OS, så hjälp mig, var det 2004 eller 2004?
Jag skulle säga 04.
Ja, eller 2000, ja det borde man veta, gud, 96, men det måste ha varit 04. Ja.
Ja, jag tror det.
Och innan, jag har bara varit i Peking innan dess och det är en helt annan, säger de som vet. Och man hade ju lappar med kinesiska på vad man skulle och sådär, Pearl Market, ja, och Silk Market och allt vad man skulle i Peking.
Ja.
Men idag kan ju många engelska, det kunde de ju inte alls då. Men när man kommer till andra platser i Kina, för jag har varit en del i Kina efter det, varje år nu faktiskt senaste åren, och när man kommer utanför Peking ska jag säga, då är det ju inte alls jättebra med engelskan och sådär.
Så nej.
Det är väldigt stor skillnad.
Vad är din favoritupplevelse i Kina förutom, eller ja?
Jag har lite svårt för Kina.
Ja, har du det? Det är svårt att komma till Kina, är maten svår och sådär?
Ja, alltså... Ja, för att då när man var där så himla mycket och tränade otroligt mycket så behövde man ju verkligen energi och tvingade sig att äta maten som man kanske inte alltid tyckte var jättebra. Liksom. Men jag lärde mig att äta med pinnar.
Ja, det var ju bra.
Jag kom precis hem från Hongkong. Och
ja, det är spännande. Berätta om det.
Ja, och det är nog, vad ska man säga då, om man då får säga att det är Kina, men det är ju inte Kina, men det är nog min bästa upplevelse av Kina i alla fall, för att se Hongkong.
Alltså även just nu när allt är
ja, som händer? Ja, alltså jag var där när det var, de demonstrerar ju varje dag, just, jag vet inte när det här sänds riktigt, det här avsnittet, men när pratar vi, i början på juli var jag där. Och då demonstrerar man ju varje dag och det gör man ju fortfarande klockan 2. Och då var det väldigt fredliga demonstrationer och så.
Ja.
Jag rapporterade faktiskt till svensk media därifrån för just den dagen, en av dagarna när jag var där, så,
ja, det gjorde du.
Så var det faktiskt inte så fredligt. Utan då hade de brutit sig in i den här, liksom, vad ska man kalla det, parlamentsbyggnaden, så några demonstranter. Men annars är det väldigt fredliga demonstrationer och så. Men det är inget som berörde negativt där.
Och stökigt på flygplatsen?
Nej, det tycker jag inte. Och ingenting liksom så. Mm. Medan nu när vi sitter här i augusti och jag vet inte när detta sen som sagt, men så är det ju oerhörda tråkiga bilder som liksom sänds via media.
Ja.
Och inte alls så som jag upplevde liksom, när jag var där. Men jag måste säga att Hongkong och jag vet inte, jag skrev i sociala medier någon som varit i Hongkong och sådär. Och lite tips och i, liksom, till och med från din syster tror jag.
Ja.
Mm. Och jättemånga som älskar Hongkong och jag förstår det. Jag gillar verkligen Hongkong.
Mm.
Jag tyckte det var en fantastisk stad.
Jag var där nyligen faktiskt med min fru. Vi var på en weekend där. Och det,
ja.
Det
är rätt... Berätta, vad var det bästa med Hongkong?
Nej, men jag gillar vandringarna. Tyckte jag var häftigt. Man kommer liksom precis utanför stan och kan gå och vandra där i de där bergen. Det tyckte jag var jättehäftigt.
Mm, den här Victoria...
Ja, det var någonting som heter Dragon's Back som vi gick upp på.
Okej.
Okay. Mm. Det var jättehäftigt. Men så var just kontrasten, för så fort man är klar med det så kommer man ner på någon nästan lite ödslig strand och sen bara 5 minuter därifrån så är det den här superstan som bara exploderar av massa olika häftiga grejer.
Sen var jag i Macau också och det tillhör ju Kina då. Fastlandskina som man säger. Och det var inte alls min grej riktigt. Sådär. Det är ju Kinas...
Det är Asiens, Kinas Las Vegas.
Ja, precis. Typ. Och jag är inte jätteförtjust i Las Vegas. Jag har varit där ganska många gånger. Eller ja, 5 gånger kanske. Men alldeles för många gånger redan.
Ja.
Så Macau var väl liksom inget... det är inte min grej liksom. Men gillar man det så ska man väl...
Men du som har varit i både Las Vegas och Macau, vad skulle du säga är skillnaden?
Jättestor skillnad, för att du kan ta en helikopter från Las Vegas till Grand Canyon.
Ja.
och på champagnelunch, det har jag gjort, det är ett fantastiskt minne.
Ja, vad kul.
Ja, men Asien generellt så där. Nej, alltså då jag är mycket mer amerikansk där.
Ja.
Mm, jag gillar USA.
Du, jag tänkte lite på det du sa om att du just har upplevt det här som händer i Hongkong och att kanske kan det vara så att medierna blåser upp det mer än vad det var. Eller så ska man ju inte säga. Det är bara att när man tar del av det i medierna så verkar det så otroligt intensivt. Men när man är där så är det ju såklart, Hongkong är ju mycket större än allt det man ser under demonstrationerna. Håller du med om det eller? Min fråga är väl, kan man vara där nu?
Och det kan jag inte svara på eftersom jag inte har varit där. Alltså det har ju ändå blivit betydligt mer unfriendly sen jag var där för några veckor sedan enligt media.
Ja, så du var där för några veckor sedan? Okay.
Ja, men det får man nog ändå tro på, för de bilderna säger ju en hel del.
Ja, det
liksom, verkligen. Så det kan jag inte svara på, och det är väl UD som ska svara på en sån fråga. Ja, jag tror absolut att media har ju ett intresse av att skapa nyhetsvärde och sådär. Och för det jag kan jämföra med är just... jag bor i Barcelona sedan 1,5 år tillbaka på heltid. Och när självständighetskampen och hela röstningen och omröstningen så där var för 1 år sedan ungefär...
Ja.
Så var det väldigt, väldigt, väldigt tunga bilder i media som spreds över hela världen. Och jag bor en minut ifrån liksom, stadshuset, eller man säger, liksom, Kataloniens stadshus.
Just det.
Och visst, det cirkulerade helikoptrar i luften hela tiden och så. Och turismen lades ju ner i mer eller mindre 3 månader. Det var ingen som vågade åka dit så. Och det måste jag ändå säga var en rejäl överdrift, och många säger att det var riggat och liksom att spanska regimen liksom kontra katalanska och
ja.
Så svårt att svara på, men det är klart att media, jag som ändå är en mediaperson höll jag på att säga, men det är klart att man försöker hitta nyhetsvinklar och så, men ibland, jag menar, det som man ser, det ser man ju så.
Ja, det gör man ju.
Men när jag var i Hongkong i alla fall så upplevde jag, och jag intervjuade flera demonstranter, och det var väldigt fredliga och lugna. Och,
ja, det var så och, ja, när du var där. Ja. Mm.
Bra demonstration liksom så.
Men du berättade, du upplevde det här för ett år sedan i Barcelona. Det råkade även vara så att du var i Bryssel när terrorattentatet hände där.
Mm.
Hur nära var det? Hur gick det till? Berätta den storyn.
Jag vet inte vad. Jag har en fantastisk skyddsängel, tror jag. Men jag reser ju mycket. Även om jag har en liten Greta på axeln så reser jag ändå ganska mycket.
Mm.
Men jag var på väg hem från Barcelona. Det var strejk i Frankrike, flygstrejk. Så väldigt många blev strandsatta i just Bryssel. Och de hade ett stort hot på sig redan. Så vi blev en dag för senare. Vi missade vår connecting flight och sen skulle vi flyga väldigt tidigt på morgonen. Och som tur var taxin sen och bla bla bla. Och vi sprang in till incheckningsdisken och precis då liksom sprängdes det.
Det var ju just vid incheckningsdisken.
Ja, precis. Det? Och runt om mig så 11 kroppar låg det där.
Du var så mitt i det?
Jag var verkligen mitt i det och det har varit jätte... Så här, det är svårt att säga vad som påverkar en och inte och så, men det var ju blodstänk och krutstänk och det var ju bara ett moln av rök liksom, och taket rasade in och... Eller golvet liksom och ja, nej, men det var kaos verkligen och jag såg väldigt mycket hemska saker. Jag hade aldrig sett en död människa faktiskt innan. Men jag såg bortspringda ansikten och bortspringda armar och sådär. Så att det var väldigt traumatiskt liksom.
Oh, herregud.
Mm. Det var ingen... Jag diskuterade det med Annika Jankell faktiskt för inte så länge sedan. Hon är ju också journalist och hur man har det i sig, om man är journalist eller inte på något vis. Och mitt sätt att hantera det var att direkt börja jobba. För jag förstod att det här är någonting som världen behöver liksom få veta.
Du började helt enkelt rapportera.
Ja. Ja. Så, och det var allt från liksom CNN till ja, men Nyhetsmorgon liksom. Men för att jag var den enda och första journalisten på plats. Ja. Och för att jag var mitt i.
Vad gjorde du då? Tog du din mobil och började filma dig själv? Eller hur spelar du in din röst? Eller vad?
Usch, ja, det är hemskt att säga så. Men ja, det livesändes ju liksom.
Ja, det var så ni gjorde?
Ja. Mm. Och ja, alltså det är väldigt svårt. Jag tänker sådär, jag är ju, vad ska man säga, förskonad, även om jag också jag var på plats när det var terrorattentat i Barcelona på väg hem på cykel.
Mm.
Upp för Ramlan när den här idioten körde på Ramlan liksom. Och jag var även väldigt nära Drottninggatan när det hände här i Stockholm. Så att även om det är liksom... Ja, händer och sker och så ja, jag vet inte, alla har vi olika sätt på något sätt att hantera det, men för mig har det blivit, eller liksom jag rapporterar, det är väl mitt sätt att hantera det så. Det var likadant från Barcelona, då rapporterar jag ju direkt hem och men visst, det är ju jättetuffa bilder så, men det är så här, 45 samtal senare på kris- och traumacentrum men det var ganska tufft så, just i Bryssel. Jag var väldigt nära att dö och det var ju bara ett mirakel att inte jag var en av de 11 kropparna. Så
det var...
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Det var en bomb där de Anton hade varit och
lagt in
en massa spik och grejer, eller hur de nu gör.
Ja, precis, det var det. Det var en man som kom med en väska och vi American Airlines incheckningsdisk precis vid Brussels Airlines där jag stod. Och ja, då sprängde han sig själv.
Du, många här reser mycket och det är klart att folk tänker på det här hotet. Har du med dig någon lärdom av den här upplevelsen? Saker som du ibland tänker på och som du skulle vilja tipsa andra?
Och det är svårt, för just det där, jag reste med min sambo då hem från Barcelona som sagt, och det var ju väldigt mycket som hände i Bryssel då. Hela flygplatsen evakuerades och vi, ja, men man har den där liksom överlevnads... Jag blev väldigt lösningsorienterad på något vis. Så att jag sprang bara därifrån med Susanne då, som hon heter, i släptåg, och min hund som jag höll i famnen, som du var. Vi sprang och hoppade in i någon bil och försökte liksom komma bort från flygplatsen, för att jag insåg att det här kommer ta väldigt, väldigt lång tid liksom, om allting ska evakueras och vad ska alla ta vägen, och alla flyg är ju givetvis inställda och sådär. Så då försökte vi, och jag kan flytande franska efter alla år i Frankrike, och så vi bara hoppade in i en bil som liksom körde i ilfart, och det kunde ju vara vem som helst liksom, men det var två byggare som hade hållit på ett bredvid där, och de var ju lika chockade som vi, så vi bara bad dem köra oss till tågstationen. Och under tiden så säger de på radion liksom att nu springer de i tunnelbanan också, så det var självmordsbombare till som sprängde sig själv i tunnelbanan. Så då stängde de in hela tågtrafiken och alla uthyrnings och allting och sådär. Så
Var tog ni vägen? Ni hittade ett hotell?
Nej, hela Bryssel uppmanades att låsa och dra ner alla gardiner och allting. Så det var väldigt mycket folk ute på gatorna och väldigt mycket folk inomhus. Så att man varken kom in eller ut liksom.
Jaha.
Och vi hade ju sprungit från väskor och jackor och allting och sådär. Vi hade ju ingenting och det var ganska kallt och sådär. Men jag hade telefon och jag hade pengar och sådär. Så det hade jag på mig i alla fall. Men Så jag mutade någon taxichaufför. För det fanns ju ingen bil. Det var bara militärforum liksom. Men han hade ställt sig åt sidan och jag bara kör liksom över gränsen. Typ. Och det var, så han körde oss till Rotterdam faktiskt.
Okej.
Och ja, hela flygrummet var ju avstängt då och alla flygplatser stängdes ner, Schiphol och alla Frankfurt, alla större nära då. Men just privatjet flyger på ett lägre flyg, liksom, de som lyssnar kan säkert det där mycket bättre än mig, men de flyger inte lika högt och det flygutrymmet var inte avstängt.
Okej.
Så min fantastiska kompanjon Bella, hon flyger ner från Bromma och med plan och hämtar upp oss.
Oj,
i Rotterdam. Och när vi landar så åker jag direkt till Rapport och rapporterar direkt från som ögonvittne.
Ja, just det.
Ja, Anna Benson, du var ju på plats vid flygplatsen i Bryssel igår. Berätta vad det var du var med om.
Ja, jag och min sambo var på väg hem till Stockholm och skulle ta ett flyg hem. Vi blev strandsatta i Bryssel på grund av flygstrejken.
Och dagen efter så flyger jag till Göteborg, då är det SVT-studio där. Så att jag fortsatte liksom flyga direkt. Och det tror jag som svar, en väldigt lång utläggning på din fråga, men att det var mitt sätt på något vis att fortsätta flyga. Men det är klart att jag liksom har det, jag flyger ju väldigt mycket och har det där i mig, men
ofta är det väl så vid traumatiska upplevelser att när man direkt engagerar sig och så, man kan, men efter ett tag kommer en chock.
Ja, jag har svårt att svara på. Ja, nej,
det upplevde inte du?
Nej, det var väldigt speciellt att stå på Bromma, vet jag, och flyga till Göteborg. Mm. Det var lite sådär med säkerhetskontroller och incheckningsdisk och sånt där. Men inte för att det är så stort på Bromma, men det var ändå liksom samma känsla. Det var, men,
ja, då stod du där igen så att säga.
Ja, men ja. Precis. Men däremot under en ganska lång tid efteråt undvika stora folksamlingar, och det har jag lite svårt för idag. Jag går gärna inte på liksom någon jättestor fotbollsmatch eller Eurovision eller alltså något sånt. För det
och det är sen den här upplevelsen just i Bryssel?
Ja, men det är det absolut. Då tänker jag alltid på hur enkelt det faktiskt är och om man vill döda en massa människor.
Ja.
Så det tänker jag på. Men aldrig när jag flyger eller så här, jag känner mig säker liksom på något sätt.
Ja, okej. Vilken story.
Ja, eller hur? Det är väl inget som man... Men jag överlevde ju. Det var någon svensk som dog, men ja, det är fruktansvärt.
Jättehemskt.
Mm.
Ja, det där var en väldigt stark story. Det var intressant att höra. Folk tänker ju på de här, såklart, de här attentaten som sker överallt, och det är intressant att få det perspektivet från någon. Jag tyckte det var väldigt trevligt att ha dig här. Det var kul att höra om dina upplevelser före det här. Och det var intressant att höra om det du var med om. Så tack för det. Jag tror att våra lyssnare har mycket behållning av det. Och jag önskar dig lycka till med alla dina granar och böcker och allt du håller på med.
Fly safe skulle du säga med din kaptensröst.
Ja, just det.
Have a nice flight.
Du, kan du inte tipsa våra lyssnare om något nytt du har på gång så att folk kan få lov att läsa eller ta del av det du har gjort?
Oh, svårt. Okej. Vad kan det vara? Nej, men jag kan tipsa alla att flyga till Barcelona.
Ja.
Det är en fantastisk stad. Om man inte varit där så tycker jag att man ska flyga dit.
Passa på att göra det innan de stänger ner turismen där som de har pratat om.
Eller? Är det så? Har de pratat om det?
Jag vet inte.
Det har jag som halvkatalamissat. Det tror jag inte att vi vill. Men alltså, om vi nu ska snöa in på Barcelona så är det väldigt patriotiskt på det viset. Att det är liksom flera stadsdelar i Barcelona som vill bli självständiga också. Mm. Och inte bara Katalonien i Spanien.
Så ja, så det finns fler där?
Ja, Barceloneta till exempel som ligger precis vid vattnet. Okay. Som de tycker att turisterna har förstört och sådär. Men de säger att det är över 8 miljoner turister som besöker Barcelona varje år. Och jag förstår varför. Det är en fantastisk stad. Men det är också därför jag är på landet i Småland på sommaren.
Ja, just det. Det är bra.
För det är väldigt, väldigt mycket. Men annars kan man följa mig i sociala medier om man vill.
Ja, vad gör man det då?
Jag är mest på Instagram. Jag gillar bilder och konst och design och sådär.
Vad heter du på Instagram?
Jag heter Benson the Artist. Så där kan man följa mig och mina resor.
Gör det. Följ Anna och hennes resor och konst där. Tack för att du kom hit.
Tack själv.
Jättehär. Ha det bra.
Samma. Hej.